Ja, kära vänner, vi befinner oss i ett otroligt intressant och speciellt avsnitt av första Petrus brev. Och det är det tredje kapitlet och den 18 till 22 versen. Och förra gången så tittade vi lite på en av de största tolkningsmöjligheterna som finns. En av de tyngst vägande tolkningsmöjligheterna. Och egentligen är det väl bara två som har blivit kvar efter att alla spekulationer har rensat ut. Men låt oss nu inte dröja en sekund till utan läsa den här texten igen. Första Petrus brev 3 och 18-22. Och sedan stanna inför den lite mer sentida tolkningen som speglas mest i moderna bibelöversättningar. Och som också har oerhört mycket att säga oss. Vi läser. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar, frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Amen. Fader, vi ber att du ska lägga en mäktig välsignelse till läsningen av detta ord. Låt oss få lära oss så mycket som möjligt. Få så mycket vishet som det bara går. Och få så mycket ljus som möjligt över vägen när det gäller det som du vill förmedla till oss genom detta ord. Vi ber om nåd över stunden vi har tillsammans. I Jesu namn. Amen. Ja, som ni lägger märke till i den här översättningen som är alltså Folkbibeln 2014, så har man valt en tolkning. För det står nämligen, han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden med stort A. Och sen har man skrivit i anden med stort A, gick han sedan och förkunnade. Så alltså förkunnandet av den här segern skulle ha skett då efter att Jesus dog på korset. Men det ordet sedan finns inte med i grundtexten, utan man har placerat in det för att underlätta förståelsen. Den första tolkningen, den sammanfattade vi i förra predikan med de här orden. I en parafras, alltså när man skriver om för att få fram en tolkning. Hans kropp dödades, men den helige ande uppväckte honom. I den helige ande hade han predikat för de själar som nu är förlorade då de vägrade lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar frälsta genom vattnet. Och i så fall skulle poängen med Petrus text vara att vi ska lyssna på det tidlösa evangeliet. Och att det är samma budskap som har gått ut i alla tider. Och att det är så oerhört viktigt när den helige ande når oss med budskapet. Att vi lyssnar och omvänder oss. Och vi ska inte ta för givet att bara för att Jesus har uppväxt från de döda så är alla automatiskt frälsta. Utan vi behöver lyssna och ta till oss budskapet och bli födda på nytt genom uppståndelsekraften. Och det är naturligtvis en tillämpning av det här bibelordet som är evangelisk och helt riktig. Och också väldigt, väldigt betydelsefull för förkunnelsen. Men nu har vi alltså lärt oss att vi kan ställa frågor till texten. Och vi ställer då de här frågorna: hur predikade Jesus? När predikade Jesus? För vem predikade Jesus? Och vad predikade Jesus? För det står ju här att han hade predikat för de själar. I Folkbibelns översättning stod det inte predikade, utan det stod förkunnade sin seger. Så om du byter ut ordet predika mot förkunnade, så hänger du lättare med i folkbibelns översättning? Om vi nu börjar med den här frågan, hur predikade Jesus? Så väljer den andra tolkningsmöjligheten. Alltså inte i första hand att Jesus blev uppväckt av den helige ande, även om det naturligtvis är ett teologiskt faktum och en biblisk sanning. Utan att faktiskt Petrus vill säga att Jesus blev uppväckt i anden. Alltså i den andliga världen, i den andliga dimensionen. Även om Jesus dog fysiskt så fortsatte han att agera i den andliga dimensionen. Han uppväcktes i anden. Då använder vi för enkelhetens skull uttrycket i anden för att uttrycka det som sker i den osynliga världen eller i andevärlden. Det här förekommer i den apostoliska trosbekännelsen. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Där finns det någonting av det här i anden, nederstigen till dödsriket. Bibelord som bekräftar att uppståndelsen innebär aktiviteter i anden är bland annat Kolosserbrevet 1:15. Där står det först och främst att det finns en andlig värld. Där det står så här då: han är den osynlige gudens avbild, först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Här får vi en inblick i andens värld, i den andliga världen. Osynligt, tronfurstar, herradömen, härskare och makter. Paulus är inne i samma anda när han skriver Efesierbrevet 6:12. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla rymderna. Här har vi andens världen, andliga världen eller andevärlden beskriven i dramatiska termer av Paulus. Att andevärlden får del av Guds rådslut, makt och budskap, det kan vi läsa om i Efesierbrevet 3:10. Det står så här: nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Här ser vi alltså att församlingen genom sin förkunnelse i sitt liv, ropar ut ett budskap för härskarna och makterna i den andliga eller den himmelska världen. Så det är inte alls främmande för Bibeln att lyfta fram att det sker en förkunnelse eller att det går ut ett budskap i den andliga världen till de andliga varelserna. I första Korintierbrevet 15:45 så kan vi också läsa om den andliga uppståndelsen. Vi vet att Jesus uppstod i sin kropp, men samtidigt också i en andlig bemärkelse. Så står det också skrivet: den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Här ser vi Jesus uppstår in till en position i andevärlden med väldig kraft. Och Johannes 20 och 26 bekräftar att Jesus efter sin uppståndelse var i en andlig dimension. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Så svaret på vår fråga skulle alltså kunna vara: hur predikade Jesus? Jo, han predikade i den andliga världen, i den andliga dimensionen efter sin död på korset. Då fortsätter vi med fråga 2. När predikade Jesus i anden? I den första tolkningen så var det alltså på Noas tid, genom ett tidlöst budskap i den heliga ande. Men folkbibeln har alltså valt en mycket medveten tolkning genom att skriva: han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan, alltså efter sin död, och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. Alltså, den tolkningen innebär att Jesus efter sin död på korset gick och predikade för andarna i fängelse. Och det finns fler bibelord som stöder tanken på att Jesus förkunnade något i andevärlden efter sin seger på korset. Och det kan vi hitta bland annat i Kolosserbrevet 2:13. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Här ser vi alltså effekten av Jesu död på korset i den andliga världen. Ett avväpnande av djävulens makter. Och i Efesierbrevet 1:20, där läser vi de kända verserna: den kraften, alltså uppståndelsekraften, lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara denna tidsålder, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Så samma uttryck som Paulus använder i Kolosserbrevet: synligt och osynligt, tronfurstar, herradömen, härskar och makter. Samma uttryck använder han nu i Efesierbrevet, att Jesus har uppväckts och blivit satt högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Halleluja! Så i så fall är svaret på andra frågan: när predikade Jesus i anden? Han predikade efter sin död på korset. Då fortsätter vi med fråga 3 och ger svar i tolkningen B, alltså den andra tolkningen. För vem predikade Jesus i anden efter sin seger på korset? Ja, som vi sett här så berättar Petrus för oss att det är andarna i fängelset. Och som vi hörde förra gången så var ju det så att alternativ A väljer att se detta som de människor som har gått förlorade på grund av sin ohörsamhet. Att det var för dem han förkunnade en gång i tiden och de gick förlorade. De kom till fängelset på grund av att de inte lyssnade. Och naturligtvis är det ju sant att lyssnar man inte så går man förlorad. Men är det verkligen det Petrus vill förmedla här? Ja, om han skulle predika för de förlorade efter sin död, vad skulle han predika då? Och problemet är dessutom att förtappelsen, alltså att gå förlorade, att gå förlorad, kallas aldrig för fängelset, fylake som det heter på grekiska, fylake, i förhållande till förlorade själar. Vi ser aldrig det, att Bibeln kallar helvetet för fängelset på det sättet. Ordet kan betyda fängelse eller mörker eller håla, det som kallas Tartarus. Men det används inte om människans förtappade tillstånd i första hand. Däremot, och nu blir det intressant, används ordet fängelset för de fallna änglarnas fördömda tillstånd. Så nu börjar det klarna lite för oss vad den här andra tolkningen vill leda oss in i för tankar. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. I andevärlden gick han sedan och förkunnade sin seger i den andliga världen för andarna i fängelset. Judas brev, vers 6. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Här beskrivs de fallna änglarnas tillstånd och förvaringsplats som mörker och eviga bojor, ett fängelse, en håla. Och i andra Petrus brev 2:4 läser vi om samma sak. Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Och nu blir det riktigt intressant, för samma Petrus som skriver första Petrus brev som vi läser, skriver i andra Petrus brev 2 så här: han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Så samma Petrus som skriver vår vers säger någonting om att de fallna änglarna är i fängelse, mörker och kedjor. Och i samma sammanhang så nämner han Noa och de som blev räddade i floden, eller genom floden. Så här blir det ganska klart att tolkning B, att ett budskap ropades ut för andar, för änglar som har varit olydiga i den andliga världen, är poängen med Petrus text. Jesu enorma seger har basunerats ut i den andliga världen. De här fallna änglarna som var så vedervärdiga på Noas tid, de kallas i första Mosebok för Guds söner. De som Judas och Petrus nämner i sina brev här då. Guds söner. Varför kallas man för Guds söner? Ja, det här uttrycket att vara Guds son används på grund av att de är direkt skapade av Gud. Vi vet att Jesus, han är inte skapad utan han är född. Han är den enfödde sonen. Men här kallas skapade varelser också för Guds söner på grund av att de är direkt skapade av Gud. Benämningen av en skapad varelse som son av Gud, alltså som en Guds son, används för övrigt bara om Adam i Nya testamentet. Har du tänkt på det? Eftersom alla andra människor inte är så att säga direkt skapade av Gud, utan de har faktiskt kommit till genom att människan har förökat sig och människorna har fått barn. Men vi kan läsa i Lukas 3:38 i den här långa släktledshistorien att han var son till Enos, som var son till Set, som var son till Adam och som var son till Gud. Så den som är direkt skapad av Gud kallas Guds son här. Med litet s naturligtvis. Och vi kan läsa om det här i första Mosebok 6:1. Om att de här fallna änglarna kallas för Guds söner. Och att änglar kallas för Guds söner. Därför att de inte är en produkt av för att någon förökar sig. För änglarna förökar sig inte. Utan för att de är en produkt av direkt skapelse av Gud. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras villfarelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid, lyssna nu, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Så här ser vi alltså anledningen till deras förskräckliga dom och att de hålls i förvar i mörker med eviga bojor i fängelset. De har alltså begått sig eller gett sig på människor. Det är så främmande för oss, och vi är så andliga varelser som har sexuellt umgänge med fullständigt fördärvade människor. I Judas brev 7 så står det om de här änglarnas aktiviteter. De kastade sig ut i otukt och lustade efter främmande kött. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Blandning mellan mänskligt och angeliskt. Alltså blandning mellan fysiskt och andligt i den här bemärkelsen. Med andlig sex, så att säga, är någonting så fruktansvärt, fruktansvärt allvarligt och så naturvidrigt. Där har vi alltså svaret på vår fråga. För vem ropade Jesus ut sitt segerbudskap? Jo, för de onda andarna som hölls i förvar i fängelset. Och segern förkunnades med makt. Och slutligen, fråga 4. Vad predikade Jesus efter sin uppståndelse, eller åtminstone efter sin död, för de onda andarna i avgrundens fängelse efter sin seger på korset? Ja, folkbibeln väljer att tolka detta genom att inte skriva predikade, utan i 1998 års översättning utropade ett budskap. Eller ännu bättre, i 2014 års översättning, han förkunnade sin seger. Så, nu kommer sammanfattningen av alternativ B. Det första var det tidlösa evangeliet och nu kommer alternativ B. Och då skulle det kunna låta så här i den versionen. Han blev dödad kroppsligen, men levande jord i den andliga världen. I andevärlden gick han sedan och förkunnade sin seger för de fallna änglarna i avgrunden, för de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. Sist men inte minst så vill jag också nämna ett helt omöjligt alternativ som har kommit upp då och då i kyrkohistorien. Det finns nämligen en bizarr tolkning som skulle kunna gå ut på att det finns en andra chans efter döden. Den lära som skulle innebära att de som dör ofrälsta fick eller får höra Jesus predika evangelium efter döden och därefter bereds en andra chans. Men den här tolkningen är inte möjlig, för den frontalkrockar med andra bibelord och så får man aldrig läsa Bibeln. I Hebreerbrevet 9 så står det så här i 27 versen. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Dö en gång och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och likadant i Lukas 16, där den rike mannen har gått förlorad, så säger Abraham till honom i vers 23 och 24. Men Abraham svarade, Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Och Lazarus fick ut det onda. Så flera, de här bibelorden med flera talar mycket starkt för att vi aldrig någonsin vågar predika ett budskap om en andra chans efter döden. Om en människa ska avgöra sig för Jesus och bli född på nytt och få uppleva evigt liv, så ska det ske på den här sidan dödsfloden. Därför är det så viktigt att vi förkunnar evangelium för de levande. Slutklämmen blir så här. Det som starkt talar för alternativ B är naturligtvis de följande verserna i första Petrus brev. Där vi läser: han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Så bara några rader senare, några rader efter sin redogörelse för förkunnelsen för andarna i fängelset, så talar Petrus om att änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Så, halleluja, vi har en herre som är segrare i den andliga världen. Och vi kan sitta som segrare tillsammans med honom på hans tron och vinna härlig seger i hans namn. Amen.